Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 57. Och i den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Petra Tötterman-Andorf som generalsekreterare på Kvinna till Kvinna. Och vi samtalar om den rapport som Kvinna till Kvinna släppte i början av 2018 där de visar hur kvinnorättsförsvarare världen över har fått ett minskat utrymme att verka. Häng med! Petra, välkommen till Lottapodden.
Tack så mycket.
Kan inte du bara börja med att berätta lite kort, vem är du?
Jag heter då Petra Tötterman-Andorf och jag är Kvinna till Kvinnas generalsekreterare. Och det har jag varit i 5 månader ungefär. Mm. Men innan dess så har jag jobbat för Kvinna till Kvinna i nästan 5 år. Mm. Så jag känner mig ganska hemma här på organisationen.
Härligt. Ja. Vad var det som drog dig till de frågor som Kvinna till Kvinna jobbar med?
Ja, jag efter några år av kringresande i världen, då jag liksom levde internationella relationer på olika ställen, så fastnade jag just för den tematiken när jag började studera på universitetet. Det var internationella relationer, freds- och konfliktkunskap, och ganska snabbt så kände jag att jag hade ett speciellt intresse för just den här kopplingen mellan kvinnors rättigheter och fred och konflikt och säkerhetspolitik. Jag tyckte att det var jättespännande. Och då, om man vill jobba med de frågorna faktiskt både i världen men framförallt i Sverige, så är Kvinna till Kvinna en drömorganisation. För vi kombinerar ju just de här frågorna av säkerhetspolitik, fredsbyggande och kvinnors rättigheter.
Just det, och precis när vi pratar om säkerhet så åker polis eller ambulans eller vad det nu var utanför fönstret. Alltså vår egen säkerhet här hemma. Okay. Säkerhet är ett brett begrepp. Men jag tänker, det vi ska prata om är ju den här rapporten som Kvinna till Kvinna släppte tidigare i år. Om att det finns ett minskat utrymme för just kvinnorättsförsvarare i världen tittade ju ni specifikt på. Men vad var det som gjorde att ni överhuvudtaget sammanställde rapporten?
Ja, om jag får gå tillbaka lite bara. Så Kvinna till Kvinna bildades ju på 90-talet som ett svar på de rapporter som kom då från Balkankrigen om hur otroligt utsatta kvinnor var under kriget. Det var våld och väldigt fokuserat på sexuellt våld. Så det var ett initiativ från både den svenska kvinnorörelsen och fredsrörelsen som kom samman och sa, nej men nu räcker det. Vi kan inte tolerera att det här händer i Europa på 90-talet. Det började väl, kan man säga, lite som ett mer humanitärt initiativ att åka ner på plats och hade så kallade kvinnopaket som hade samlats av allmänheten här i Sverige med sanitetsprodukter som tog ner till flyktinglägerna. Men väldigt snabbt så insåg mina tidigare kollegor då, som startade organisationen, att vi ska ju inte komma ner från Sverige och bedriva projekt. Här på plats finns det massor med kvinnor och kvinnoorganisationer som redan har engagerat sig. Och vilka vet bäst vad som behövs i en krissituation än såklart människor som bor i det landet och i de städerna som är drabbade. Så vi har sedan 90-talet, har Kvinna till Kvinna, stöttat kvinnoorganisationer på plats i konfliktområden.
Just det.
Och det har såklart alltid varit utmanande att vara en kvinnorättsaktivist, att stå upp för mänskliga rättigheter. Det är det generellt i världen, men specifikt i ett land som befinner sig i konflikt eller postkonflikt. Och sen dess, sen Balkan har vi spridit, så vi finns i 4 regioner över hela världen. Och det vi började se för några år sedan var att det blev svårare och svårare för våra partners att bedriva det här redan väldigt svåra arbetet. Kvinnor som står upp för mänskliga rättigheter har alltid varit utsatta för hat och hot. Men vi började även märka att det var mer, om man ska säga, mer konkreta faktorer som försvårade deras arbete och som försvårade vårat arbete att stödja dem. Till exempel att föra över pengar för att de kunde bedriva sina projekt. det blev svårare och svårare för våra partners att få visum, tillåtelse att resa till internationella konferenser eller resa till varandras länder för att besöka varandra och utbyta erfarenheter. Och det här är ett koncept som kallas då för shrinking space på engelska, eller det krympande utrymmet för civila samhället, som man säger på svenska. Och det har skrivits ganska mycket om det, men vi kände att just den här vinkeln av hur påverkar det krympande utrymmet kvinnorättsaktivister och att applicera ett genusperspektiv på det krympande utrymmet, det var någonting som saknades, och därför bestämde vi oss för att ta fram den här rapporten.
Så, ja, men så vad var det ni specifikt då lyfte i rapporten?
Ja, vi intervjuade ju då ett stort antal kvinnorättsaktivister från 30 länder. Och inte bara då länder som är drabbade av krig och konflikt, utan vi inkluderade även länder i Europa och även Sverige. Och vad vi kunde se var att det fanns metoder som användes av stater för att begränsa kvinnorättsorganisationers arbete. Men vi kunde också se att det fanns, om man kan säga, mer hinder som skapades av samhället, av normer och strukturer i samhället. Så om jag börjar med de mer statliga metoderna, så var det då, som jag nämnde tidigare, begränsningar i civilsamhällsorganisationernas möjlighet att ta emot internationella bidrag. Att de blev misstänkliggjorda för att ha varit internationella spioner och fiender till landet. Vi såg också en ökning av lagstiftning i många länder som begränsar civilsamhällsorganisationernas aktiviteter. Det kunde vara de nya lagar som bara gör det extremt komplicerat att få registrera en organisation. Så små, små saker som var och en för sig kanske inte verkar som så mycket, men om man tittar på det sammantaget så ser man en väldigt tydlig bild. Och sen också lagar som begränsar mötes- och föreningsfriheten. Svårigheter att faktiskt ha möten med de möten som organisationerna själva sätter samman med ibland sina bidragstagare och ibland med varandra, som är så otroligt viktigt för att skapa en kvinnorörelse eller att skapa ett civila samhälle. Och sen så, om man då tittar på mer normer och strukturer i samhället som försvårade, så har det ju alltid varit en väldigt utsatt position att jobba med att förändra normer, att jobba med att förändra för kvinnor i samhället har ju alltid ifrågasatts, och det är ju inte unikt för konfliktområden, det vet vi ju från Europa och Nordamerika.
Det är svårt att ge upp sin makt.
Det är svårt att ge upp sin makt, exakt, och det är svårt att bli ifrågasatt. Så mycket, en ökad andel hot och våldsamma attacker mot civila samhället. Stor andel trakasserier, både online och offline. Och många kvinnor och aktivister som utsätts för riktiga förtalskampanjer. Och såklart då väldigt ofta kopplat till deras sexualitet. Vi har partners som driver skyddade boenden för kvinnor som blir anklagade för att bedriva bordellverksamhet. Okay. Att de samlar massa kvinnor liksom i ett hus, etc. etc. Så sammantaget så såg vi att det började bli riktigt svårt och farligt att vara en kvinnorättsaktivist i de länderna där vi hade jobbat. Och som ett resultat av det också kommer ju såklart självcensuren. Är det farligt om du de facto utsätts för hot mot dig och din familj? Då tänker du en eller två gånger innan du går ut i en officiell kampanj, eller du talar i allmänheten, eller du ställer dig upp på ett möte och säger någonting. Så det var på så många nivåer. Och kvinnor har ju traditionellt engagerat sig i det civila samhället eftersom de mer publika arenorna, de officiella arenorna som i politik och näringsliv har mer varit maktcentra för män, så har kvinnor traditionellt organiserat sig i det civila samhället. Så det slår ju på så många nivåer, det här krympande utrymmet. Det slår mot den individuella kvinnan som utsätts för hat och hot, det slår mot en organisation som hon är engagerad i. Och det slår ju då också mot de, oftast kvinnor och flickor som får hjälp från civila samhällets kvinnoorganisationer. Men det slår även mot demokratin i ett samhälle när den främsta arenan för kvinnors engagemang försvinner. Eller verkligen försvåras att vara en arena.
För det var det jag tänkte, alltså vad blir konsekvenserna utav det här? Jag tänker demokratin definitivt är ju en konsekvens som blir lidande.
Mm-hmm.
Men har ni sett fler saker, eller vad ser ni som verkligen påverkar?
Den främsta konsekvensen skulle jag säga att, precis som du säger själv, det här är ett hot mot demokratin när människor inte vågar vara en förändringsaktör i sina samhällen. Och sen så tror jag att just för kvinnor och kvinnors rättigheter så ser ju vi från våra 25 års erfarenhet, men även forskningen visar ju på att den enskilt viktigaste faktorn för att driva ett lands jämställdhetspolitik och arbete för kvinnors rättigheter framåt, det är en stark kvinnorörelse.
Mm.
Och då kan man ju se i det långa loppet vilka förödande konsekvenser det får om kvinnor inte har möjlighet att engagera sig på det sättet. Och när vi frågade dem som deltog i enkäterna och i studien om de kunde identifiera några anledningar till varför det här hade uppstått. Och det är väldigt intressant, för de hade då tre punkter som de lyfte fram, och den första var kriget mot terrorismen och kriget mot den våldsbejakande extremismen som ju då i princip satte igång efter 9/11.
Mm.
Och då var det ju mycket internationell lagstiftning som förändrades för att just bekämpa de finansiella flödena för potentiella terroristgrupper. Och många länder, ja, kan man väl kanske säga, passade då på att strypa och minska möjligheten för sina civilsamhällen att vara aktiva. För då identifierades i att okej, vart kan en potentiell terrorgrupp befinna sig? Ja, men eventuellt då i civila samhället. Och de då finansiella flöden som går mellan olika länder, de ville man få koll på. Och då är det nog ett flertal länder som passade på att då för att uppfylla de här då faktiskt internationella kraven på att ha koll på finansiella flöden in och ut ur ditt land. Så ju, kanske de inte tyckte att det gjorde så mycket om även civila samhället och kritiska röster internt också påverkades av det. Så det är den första punkten de sa, kriget mot terrorismen. Den andra punkten de nämnde var faktiskt där med staters rädsla för politisk förändring.
Mm.
Framförallt auktoritära stater som kunde se. Det har ju varit några, det var den arabiska våren, den orangea revolutionen, som vi faktiskt har sett tillfällen under det senaste decenniet när stora grupper av människor har kommit samman för att kräva förändring.
Mm.
Och det skrämde. Och sen den tredje punkten, och det är det som vi på Kvinna till Kvinna har tagit väldigt fasta på och försöker driva opinion kring även här hemma i Sverige. När de sa att är ett samhälle som är väldigt starkt påverkat traditionella värderingar och en stark nationalistisk både retorik och politik, så ser vi att där får kvinnors rättigheter stå tillbaka.
Och om man tittar på det stora globala, på den stora globala scenen då, vad är det liksom för trender som gör att de här skeenden har skett? Alltså varför börjar stater inskränka rättigheterna? Lagstiftningen naturligtvis. Men finns det andra saker som ni ser också som gör att retoriken blir tuffare och att staterna faktiskt vågar? Och stater som vi kanske faktiskt uppfattar som demokratiska har börjat göra inskränkningar.
Ja, men det tror jag är viktigt att påpeka, att det här är både i demokratier och i så kallade diktaturer eller väldigt auktoritära stater som den här nationalistiska retoriken allt mer får fäste. Och det ser vi ju i ett flertal länder i Europa, länder som är med i EU. Vi ser det i USA. Den nyligen valda presidenten i Brasilien som också har en väldigt stark nationalistisk retorik. Så det tror jag nog att man kan säga att stater påverkas av varandra. Och i en orolig omvärld så driver ju de här frågorna på varandra. Vad är hönan och vad är ägget? Men helt klart är att vi har sett en ökad retorik och politik kring nationalism.
Mm.
Och även i Sverige så tycker jag att man kan se att vi har... Vi pratar om nationen Sverige på ett annat sätt. Det är en annan retorik. Och det tycker jag var ganska tydligt också i den svenska valrörelsen. Där faktiskt kvinnors rätt till sin egen kropp, kvinnors rätt till abort, var uppe som en fråga. Den kom sent i valrörelsen, men den kom ändå som en diskussion. Och det har ju inte hänt på jättelänge i Sverige, att kvinnors mänskliga rättigheter, sexuella och reproduktiva rättigheter, ifrågasätts på det viset.
Och det har ju varit mycket diskussioner kring just, om man tänker specifikt, näthat. Och jag vet att flera av era ambassadörer har ju också vittnat om det de blir utsatt för. Så att det går ju verkligen inte att exkludera Sverige från de här frågorna.
Nej, och vi har ju två ambassadörer som utsätts väldigt mycket, Linnea Claesson och Alexandra Pascalido. Men jag tror också att jag har också tagit del av studier och tittat på kvinnliga journalister i Sverige. Och den andelen hat och hot som de utsätts för. Så det är absolut inte bara människorättsaktivister eller människor som står upp för kvinnors rättigheter som utsätts för det här. Utan generellt så är det tufft att vara en publik person idag, oavsett land som du befinner dig i. Men på något vis är det alltid en extra twist, en extra tufft att vara kvinna. Och jag tror också att mycket det här handlar om det sexualiserade våldet och hotet om det som kvinnor utsätts för, som jag inte uppfattar att till exempel manliga journalister får den här väldigt grova retoriken som ingår i de hatkampanjer som de här människorna utsätts för.
Och när då omvärlden och även då retoriken i vårt eget land utvecklas i den här riktningen, att faktiskt det blir svårare för oss att stå upp för mänskliga rättigheter som individer eller organisationer. Vad kan man göra då som enskild människa för att vara med och motverka och skapa en positiv spin istället?
Ja, jag tror att det är jätteviktigt att komma ihåg att det vi gör i Sverige spelar roll för kvinnor och kvinnorättsaktivister över hela världen. Det kan ju kännas som att vi har ju kommit långt i Sverige, varför ska vi pusha på, andra länder ligger långt bakom och efter, de borde jobba mer. Men vi funkar ju lite som inte en katalysator, men som en inspiration i att fortsätta den här kampen. Och vikten av att bli sedd ska man verkligen inte underskatta. Så jag skulle säga att det arbete som Kvinna till Kvinna gör i att stödja kvinnorättsorganisationer på deras egna villkor i den kampen som de själva har stakat ut, som de har valt att föra, är otroligt viktig. Och alla kan ju såklart inte börja jobba för Kvinna till Kvinna. Än så länge är vi inte så stora. Det finns inte så många länder. Men man kan ju... vi har några projekt och några program i Sverige. Man kan engagera sig som volontär om man skulle vilja göra det. Så har man den möjligheten, Kvinna till Kvinna. Men man kan ju också faktiskt lägga det på den nivån att man är informerad om de här frågorna. Det kan man göra via Kvinna till Kvinnas nyhetsbrev. Och det finns ju också ett stort antal andra jätteviktiga och bra organisationer som jobbar med de här frågorna. Men att vara medveten om vikten av, jag skulle säga en feministisk politik, men vikten av att kvinnors rättigheter och den situation som vi har i Sverige, det kommer påverka för kvinnor i andra delar av världen. Och skulle Sverige börja dra ner på de nivåer som vi har idag, så skulle det vara väldigt lätt för många andra länder att säga, amen, titta på Sverige, de som är världsbäst på jämställdhet, de har ju till och med gjort så här. Och så skulle de använda oss som någon sorts benchmark. Och det vill vi verkligen inte. Och sen såklart att bli en månadsgivare till Kvinna är ju också ett sätt att engagera sig. Att ge det här stödet. Alla kan ju inte ha tid i alla skeden i sitt liv att vara aktivt engagerade. Men man kan ju stötta på många olika sätt. Men jag tror nog att det viktigaste jag skulle vilja trycka på är ändå att ha en förståelse för hur viktig våran kamp här i Sverige faktiskt är för kvinnorörelser över hela världen. Och att det är när man kommer samman i den här dialogen mellan olika kvinnoorganisationer från olika länder, that's when the magic happens. Då händer det saker, och det är så otroligt inspirerande, tycker jag, och energigivande i det jobb som jag har. För det är ju inget snack om saken att kvinnor och flickor och barn har det väldigt tufft i länder där det är krig och konflikt. Men det finns också en styrka och en kraft i de kvinnoorganisationer som vi stödjer som är helt otrolig. Det är en förändringskraft och en vilja till ett bättre samhälle som vi också kan lära oss utav. Så det är den här, man informerar sig och lyssnar och lär. Det är fantastiskt. Just.
Det hoppas vi verkligen att lyssnarna tar till sig. Och så hoppas jag att vi får se en trend som vänder åt andra hållet, helt enkelt.
Det vore fantastiskt.
Tack så mycket, Petra.
Tack så jättemycket.
Det är väl själva FAN, att det ska vara så hotfullt att skapa förändring. Varför kan vi inte bara lyssna på varandra och diskutera istället för att ta till hot och våld? Som Petra nämner så är det tufft att behöva lämna ifrån sig makt, absolut, men det måste till. Och det handlar inte om kvinnor ska ta över. Det handlar om att kvinnor ska få lika möjligheter för att samhället ska kunna dra nytta av hela den samlade kompetensen och erfarenheten. Och här kan vi alla göra en insats i att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Att skicka kärlek till de som blir utsatta för hat och våld för att ge dem styrka att fortsätta sitt viktiga arbete. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se/57. Alltså siffrorna 5-7. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor, den 27 december. Då får du möta Cecilia Tengroth som är folkrättsjurist på Röda Korset.
Egentligen så länge det har funnits stater eller så länge det har funnits krig eller någon strukturerad civilisation så har det alltid funnits regler. Det känns nästan som det är inneboende i mänskligheten. Vi vill liksom veta vad som gäller, vad får jag göra, vad ska jag göra? Och det har ju tagit sig liksom formaliserade uttryck genom åren i ett antal konventioner som reglerar allt ifrån FN-stadgan är ett folkrättsligt instrument som reglerar då sagt förbjuder våldsanvändning. Sen har vi ju också såklart de grundläggande mänskliga rättighetskonventionerna. Just mänskliga rättigheter kan man ju säga har vuxit fram mycket sedan efter andra världskriget. Men det fanns ju mänskliga rättighetsregleringar även innan. Mm. Och sen har vi såklart ett sjok som handlar om krigets lagar, den humanitära rätten, som reglerar allt ifrån vilka vapentyper man får använda, vem får man döda, hur behandlar man krigsfångar. Den regleringen är väldigt gammal, men går tillbaka till egentligen mitten av 1800-talet i den här mer formaliserade, permanenta strukturen. Men tittar vi historiskt så har vi tidiga uttryck av den folkrätten, 600 efter Kristus.
Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!